Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Välkommen till ett avsnitt av podcasten En svensk tiger som idag spelar in på Historiska museet i Stockholm. Och en applåd för publiken som är här idag. Det här avsnittet ska handla om historiska podcasts och vi har då bjudit in de framstående företrädare för det här nya mediet. Malin Åkersten Triumf, välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Björn Lundberg, välkommen.
Tack så mycket.
Och så sitter Ola här såklart också.
Som vanligt håller jag på att säga.
Ja, hur mår du idag?
Som sagt, jag väntar fortfarande på våren. Jag tror den på gång.
Ja, jag har varit på Kanarieöarna, men det visste vi om redan. Så jag är ju brunren och fin. Malin Åkersten Triumf, du representerar podcasten Den blå hästen.
Jajamensan.
Och det är ju en stormsuccé. Du gissade på ungefär hur många nedladdningar gissade du på?
Ungefär 1 miljon tror jag det är.
Det är helt fantastiskt.
Mm, verkligen.
Du har en bakgrund som copywriter. Mm. Hur kom du på den här idén att göra en podcast?
Ja, alltså det hela börjar väl egentligen med att jag tycker att min pappa, jag har, för ni, er som inte vet vad De blå hästen är, så är det, jag brukar kalla det för en familjepodcast om Europas historia. Och det går helt enkelt ut på att jag som inte kan särskilt mycket om historia får sitta och lyssna på när min, framförallt min pappa, men även min mamma brukar hojta från på håll om olika länders historia. Och den här idén den föddes ju för att min pappa är så himla bra på att berätta historier helt enkelt. Och jag känner väl någonstans att jag kommer aldrig bli så här bra på att återberätta liksom, sammanhangen och de stora dragen och pappa skarva så som han gör liksom, till min son. Så då så kom jag på att men det här måste vi ju bevara på något sätt. Och där i föddes idén om...
Hur länge sedan var det här? Kom på det?
Alltså, ja, precis.
Det var några år sedan.
Kanske 3-4 år sedan.
För att om man tittar på era ämnen, Baltikum, det heliga romerska riket, Ukraina, USA special, Sveriges 1900-tal, Sveriges 1800-tal, stormaktstiden och så vidare. Hur kan din pappa allt det här?
Ja.
Och din mamma också, förlåt.
Ja, precis. Icke att förglömma. Ja, men han är väldigt blygsam faktiskt med det där. Men han berättade att han läste ju historia då på universitetet, fast det var ju på 60-talet. Men sen dess har han ju liksom läst massa historiska böcker. Och sen är han så himla grym på att just sammanfatta de här stora delarna. Och sen tror jag att han skarvar, som sagt.
Skarvar.
Ja, det tror jag. Eftersom det är ju lite problematiskt med hela vår podd kan man ju säga, för att eftersom jag inte är historiker eller expert och aldrig liksom hinner researcha ordentligt inför inspelningarna, så kan inte jag sitta och liksom källgranska det där, utan vi kör lite och ibland blir det rätt och ibland blir det fel.
Prata mer om det. Björn Lundberg, du är då doktorand vid universitetet i Lund.
Ja.
Och din podcast är lite passé då, knuten till en vetenskaplig tidskrift, Skandia.
Ja.
din historia då? Eller, ja, det är inte bara du som gör podcasten för det första.
Precis, Kristoffer Ekberg och Emma Severinsson är mina kollegor och vapendragare. Min bakgrund egentligen, innan jag började forskarutbildningen då, i historia, så jobbade jag några år som journalist på tidningen Allt om historia och mer populärhistoria. Och därför föll det sig ganska naturligt när jag började liksom min doktorandtjänst att försöka liksom hitta olika kontaktytor där man, i gränslandet mellan akademi och samhälle. Jag tycker det är väldigt intressant helt enkelt. Så då föddes det där liksom, på en middag tror jag, tillsammans med ett par av mina kollegor. Vi började spåna på olika idéer och podcastmediet kom liksom upp som en möjlighet helt enkelt. Fördelen med det är ju att det är väldigt direkt. Alltså man kan etablera en direkt kontakt med lyssnare ändå.
Och ni har inga så här, du pratar om Europas historia, men ni har inga så här liksom begränsningar, utan där är liksom allt som har hänt kan få vara med.
Högt och lågt och smalt och brett skulle jag vilja säga. Vi försöker alltså behandla ämnen som historiker idag intresserar sig för. Att ge lite grann en inblick i vilken typ av frågeställningar.
Jag har skrivit ut den lite grann från dig också. Alltså en serie som ni har haft då är att ni har tagit upp decennier under 1900-talet.
Mm, det stämmer.
Kärlekskontakter på 30-talet, nazismens sensmoral på 40-talet, det rationella kontoret på 50-talet.
A4-papper, jag tänkte mycket.
Fri kärlek och svensk synd, det har jag också tittat på lite grann. 60-talet såklart, en hotad planet. Den individualiserade hälsan, 80-talet. Yeah. Så ni har lite sådana här temaidéer. Jag själv har ju haft äran att få vara med en gång och prata om fascism.
Jajamensan, precis. Nej, men vi har letat oss fram lite grann och testat lite olika idéer och så. Det är lite, det finns någon form av lekfullhet att vi prövar oss fram. Absolut. Så nu har vi gjort 4 avsnitt om tid, precis.
Ola, en svensk tiger som du och jag då producerar tillsammans. Men idag är jag samtalsledare här. Och då får du berätta, det har gått lite tid nu. Vad var tanken och idén från din sida med en svensk tiger? En modern historisk podcast.
Ja, det börjar ju i väldigt hög grad därför att vi under en längre tid hade fört den här sortens samtal också. Kring, vad ska vi kalla det för, känsliga, lite provokativa ämnen i den svenska samtidshistorien. Så att det var väl egentligen bara att göra det hela lite mer tillgängligt för alla intresserade att sätta sig med en mikrofon och i en studio och försöka djuploda de här ämnena. Så för både du och jag, Henrik, har ju haft ett intresse av just, vad ska vi kalla för, de mörka hörnen i den svenska historien och också skrivit böcker om detta, va? Så att det är väl det som är temat och det har fortsatt att vara temat, skulle jag vilja säga.
Jag kommer, när vi pratade så sa vi att vi kommer nå ungefär 300-400 människor med det här. Det var liksom en optimistisk bedömning. Och nu har vi passerat 170 000 nedladdningar, vilket inte är närheten av dig, Malin. Men ändå chockade oss. Varför blev det så här? Hur kom det sig att så många lyssnar på en podcast, tror du?
Ja, det är en fråga som jag tycker vi kan ställa till alla här kring bordet. Men mitt intryck är ju att dels finns det en längtan efter, vad ska vi kalla för, det lugna, sakliga samtalet om svåra saker. Alltså det som kanske inte braskar eller ser ut som ett debattprogram i tv där folk förväntas börja kasta saker på varann efter halva programmet. Utan att man faktiskt lugnt och men djuplodande kan ta sig an väldigt besvärliga saker. Och vi har ju pratat, nu senast så pratade vi till exempel om den svenska rollen i slavhandeln på 1700-talet. Vi har tagit upp sånt som till exempel rasbiologin. Vi har också tagit upp sånt som feminismens genombrott och rösträttskampen. Alltså, och allt det där är sånt som har format Sverige av idag, alltså den värld vi lever i. Men som på något lite underligt sätt ändå har hamnat, om inte i skymundan, så i ett hörn av det offentliga samtalet. Kanske för att det är lite komplicerat och lite svårt att prata om det. Och just därför tror jag att det finns en längtan efter just den typen av samtal som kanske ändå har försvunnit lite ur vanliga medier, om man säger så.
Jag känner att det här knyter samman då med din enorma succé. Du har då ett avsnitt om tysk-romerska riket och så vidare. Hade du räknat med att det skulle bli den här enorma lyssnaranstormningen till din podcast?
Nej, verkligen inte. Det var ju från början egentligen ett slags dokumentation av min pappas kunskap. Men jag tänkte, varför inte liksom lägga ut det offentligt? Och sen, ja, det var det.
Det är någon sorts folkbildning helt enkelt. Alltså man kan tänka sig om man skulle ha något samtal på något sorts mediehus. Ja, nu ska vi göra någonting om tysk-romerska riket. Då skulle alla liksom gärna säga, gå och lägg dig. Det är ingen som vill lyssna på det. Och du bevisar ju då med din podcast att jo, banne mig, det finns ett enormt intresse för tysk-romerska riket. Har du några tankar kring det?
Ja, jag håller helt med om att det finns en längtan efter ett långt, lugnt samtal. Men också att, åtminstone i min generation, den historieundervisningen som man fick där, den var... Pappa har något uttryck för det där om hur den var upplagd.
När du född?
76. Mm. Att den inte var... Att den var mer i... Att den var uppstyckad i delar. Att helt plötsligt kom det renässansen. Och man fattar liksom inte... Ja, det är någon målning eller Italien eller något. Och sen helt plötsligt så bara byter man ämne. Och det som jag tror är något som folk uppskattar, eller som åtminstone jag uppskattar, det är ju att vi liksom berättar i stort sett samma historia, men från olika länders perspektiv. Så det kanske kan vara något för folk. För det, jag tycker själv att det är så här med historia. Jag glömmer ju hela tiden. Jag vet inte hur många gånger jag bett min pappa berätta om Krimkriget. Och nej, jag kan inte återge det nu alls. Även fast jag har hört det kanske 10 gånger. Men man kanske, det kanske liksom åter... Ju fler gånger man hör det, desto mer fastnar det på något sätt.
Varför ska man kunna någonting om Krimkriget?
En bra fråga. Ja, varför ska man det egentligen? Nej, men det är väl som många säger, att om man ska liksom på något sätt kunna sia lite om vad som händer idag och kanske eventuellt framåt, så är det väl rätt bra att se vad som har hänt innan och vilka tendenser och vad det var som startade olika skeenden. Så jo, men det tyckte jag är viktigt. Sen finns det ju jättemycket saker som inte traditionellt historieskrivande har liksom dokumenterat, och det, bara det är ju värt många böcker eller poddar i sig liksom. Men ett hum eller någon form av övergripande bild om hur saker och ting hänger ihop, det tror jag är bra att ha med sig.
Ska inflika här också att om några av er liksom känner så här att nu min samtalsledarroll inte så huggen i sten, så att känner ni att ni vill inflika någonting till varandra, så kör hårt. Björn, du representerar en vetenskaplig tidskrift, och då kommer vi in på det som brukar kallas för den tredje uppgiften hos akademin. Mm. Som ju då är
helt enkelt de två traditionella uppgifterna inom universitetet är ju forskning och undervisning, och den tredje uppgiften då brukar man tala om, det är alltså att kommunicera forskningsresultat ut i samhället, eller kommunicera med samhället på olika sätt. Den traditionella tolkningen av det är just att man sitter vid sitt laboratorium eller vid sina gamla arkiv och källor, och sen så skriver man ihop någonting och sen så förmedlar man det till samhället utanför.
Och det jobbar du med då med din podcast?
Ja, precis. Man kan väl säga, för att knyta an till det som Ola sa lite tidigare, så tror jag att inom historikersamfundet i Sverige idag så finns det en oro för att det här utrymmet i offentligheten krymper. Inte minst till följd av dagstidningarnas minskade utrymme. Alltså kultursidorna tar inte in recensioner av sakprosa i lika stor omfattning. Eller det är i alla fall upplevelsen, och kanske utrymmet för idékritik och så vidare minskar. Och det kan man antingen tolka som ett resultat av ett minskat intresse för den här typen av frågor, eller som ett resultat av att den tryckta media befinner sig i struktur.
Och då bevisar ju du då med lite passerat att så är inte fallet.
Man kan använda de här tekniska omvälvningarna för att hitta nya ytor. Det är väl ett utrymme i offentligheten som håller på att förhandlas om eller omstöpas. Och då tänker jag mig podcasten som ett sånt område som man kan utforska.
Hur har det här då tagits emot inom Lunds universitet? Hyllar de er, tycker att det här är fantastiskt, eller rynkar de lite på näsan, eller är det tyst? Eller?
Ja, till en början tror jag inte riktigt att det var så många som förstod vad vi ville göra eller vad vi höll på med eller varför. Men vi har en webbredaktören på tidskriften Skandia då blev väldigt nyfiken och så vi stöttade oss i vårt initiativ där med podcasten. Och sen så tror jag att när vi hade hållit på ett tag och folk började inse att det är faktiskt ganska många som lyssnar och att det här är ett medium med viss potential, då har ju liksom börjat sprida sig lite. Och nu har ju humanistiska fakulteten startat en egen podcast hos oss, och även i Stockholm har kör
just i Stockholms universitet.
Ja, precis. Så att, det kommer ju absolut. Men jag vill gärna se oss som lite av pionjärer, i alla fall när det gäller historievetenskapen och podcasten.
Ola?
Nej, jag tänkte så här, när jag lyssnar på er så får jag genast väldigt stora tankar om vilka olika roller våra poddar kanske eventuellt spelar. Jag, som jag beskrev det när vi pratade nyss, så att vi har försökt hitta dem, inte mörka hörnen, men det som är känsligt och lite laddat och lyft ut i ljuset. När du berättar om era samtal hemma så hör man ju tydligt alltså att det handlar om att skapa en så här klassisk bildning eller folkbildning, men det är att få sammanhangen, peka på det som den traditionella historieundervisningen kanske har missat lite grann, va? Att de stora linjerna genom historien. Och det kan jag förstå att det finns ett stort sug efter det. Medan ni då helt enkelt tycks vara de som drar in det senaste, det som den akademiska forskningen håller på med. Så att det verkar som att vi tycks ha hittat tre små olika nischer i det här historiska samtalet som det finns en efterfrågan för.
Vi kan väl säga att det finns ju fler historiepoddar, ja, som heter historiepodd. Och det var just det som var tanken, att vi begränsade till oss tre här ikväll. Alltså tre tydliga roller. Jag tror att vi kanske har i publiken några podcaster. Hand upp här kanske. Ja, det var... Det var någon som har podcastat här. Ja, ja, det kommer lite händer här. Men, gud, nu tappar jag bort mig lite igen. Vill du komma någonstans?
En annan sak som jag tror att kanske de som lyssnar är lite nyfikna på, och som vi faktiskt pratade lite om här innan, det är de lite speciella namnen på våra poddar. Jag tyckte just...
Ja, vi har en blå häst och en svensk tiger, och sen så har vi då ett icke-djur här.
Nej, ni har inga djur i Lund.
Björn är ju ett djur.
Ja, precis. Det är det. Nej, men vi vill ju lite passé ju ett försök att skämta om historikern, bilden av historikern som ständigt bakåtblickande och frånkopplad. Mm. Allt vad samhällelig relevans heter. Och vi har ju helt enkelt försökt hitta ämnen som har knyter an till dagsaktuella frågor eller till saker som på något sätt kan intressera allmänheten.
Finns det någon forskare eller liksom i forskarvärlden som har liksom vänt sig till er och det sagt, jag vill vara med i er podcast, eller har det varit till och med kanske någon som har sagt, det här är så intressant det ni gör, jag skulle vilja liksom studera den historiebruk som förekommer inom, alltså vetenskapligt studera den bild av förflutenheten som ni återger i er podcast?
Nej, inte det senare, men vi har fått förfrågningar, men lite grann. Det har varit folk som har, men framförallt skulle jag vilja säga att vi har ju egentligen inte fått, jag tror vi har fått ett nej av alla förfrågningar vi har gjort, så att alla i stort sett är väldigt sugna på att vara med och tycker det är kul.
Gud, vad roligt. Malin, som den här enormt framgångsrika podcasten, har du då via den här podcasten fått någon kontakt med det professionella historikerskrået?
Nej, inte en enda.
Varför
men, inte? Ja, jag vet inte riktigt. Nej, men har jag det? Jo, men det kanske jag har förresten. Nej, men jag har ju haft en jättefin kontakt med de som lyssnar, och flera av dem har varit lärare, och några historiepoddens grundare hade jag kontakt med, och men jag tror inte att det har varit så där jättemånga som kommer ifrån den akademiska världen med liksom det historiska bakgrunden.
Inte ens som en kritik sådär, att det här är ju, vad är det här för mumbo jumbo?
Jo, det har nog skett.
Det har gruntats lite grann i bakgrunden, berätta.
Nej, det har verkligen inte varit mycket alls. Nej, faktiskt. Men det kanske beror på att vi försöker ju vara tydliga hela tiden med att säga att ja, men vi gör så gott vi kan. Det här är vad det är, ett samtal. Och är man intresserad, så det är väl det också som vi tittar på, att prata om saker som människor kan bli intresserade av att lära sig mer om på egen hand. Att vi inte är någon liksom lärobok eller läropodd. Så.
Jag förstår. Jag tänkte på det var lite grann den stora historievågen kom ut på 80-talet, började på 90-talet, personifierat av journalisten Herman Lindqvist, som fick en enormt genomslag, precis som du. Och där blev det då en oerhörd reaktion från historikerskrået, där man menade att du är ju inte riktig historiker. Så. Och då sa Herman Lindqvist i princip att nej, det är inte alls. Jag har avbrutit en grundskola, tror jag att han, men jag är historieberättare. Vilket var ett väldigt effektivt, det var en sån här tv-debatt med kända historiker, och de blev i princip mållösa, har jag för mig. Men ingenting sånt har då kommit. Är det för att man liksom seglar under radarn, tror du, eller vet du att liksom, historikerskrået, lyssnar ni på Lunds universitet, lyssnar ni på Den blå hästen?
Det varierar nog, men jag skulle vilja säga att jag hoppas ju att historiker i samhället har kommit lite längre när det gäller de här frågorna på 20 år. Men det finns fortfarande en konservatism, och det finns, jag tror det kommer sig lite grann av att det är klart att historiker som forskar och problematiserar och vänder och vrider, vi vill ju gärna att våra perspektiv och det här fantastiska, komplicerade som vi ser ska vara det som allmänheten intresserar sig för. Och då uppstår det lätt liksom en oförståelse för, men varför intresserar sig folk fortfarande bara för den här traditionella berättelsen om Krimkriget, när vi kan studera hur maskulinitet formades under Krimkriget istället, till exempel. Och så att jag tror att det kommer lite där ur, så att vi gärna vill att våra perspektiv ska få större genomslag. Men jag tror att det är jätteviktigt att komma ihåg att det måste alltid i alla samhällen finnas utrymme för olika typer av historieberättande. Och på samma sätt som historiker kan gå och se filmen Gladiator på bio utan att se det som en konkurrent, så måste vi också kunna lyssna på en berättelse om tysk-romerska riket utan att se det som en konkurrent i våra perspektiv.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Jag blir nyfiken när du säger att du har så pass mycket feedback från lyssnarna. Vad är det de säger att de får? Alltså, vad är det som lockar dem att lyssna? Har du fått några sådana signaler?
Ja, alltså, de är ju tokiga i min pappa. Det är de ju. Och det förstår man ju. Men det är ju, senast häromdagen så fick jag ett mejl från en tjej som undrade om vi skulle göra flera avsnitt, som sa att hon hade lyssnat på Sveriges historia och återberättat det för sin 8-åriga dotter. Och rätt mycket sånt får vi. Folk som har varit kanske lite historieintresserade när de var yngre, och sen har de glömt allting, och sen så väcks intresset till liv igen. Men jag håller helt med om att man inte ska se varandra som konkurrenter, för att vi har ju också helt olika målgrupper. Jag pratar ju, eller vi skapar ju vår podd för folk som kanske inte ens trodde att de tyckte det var kul. Så. Och då blir det ju på en annan nivå.
Och du får en, jag har ju också tagit del av den enorma responsen. För jag själv har ju blivit chockad när jag handlat mat på... Det var väl någon i publiken här som frågade om är det ni? Och så, jag känner ju en rösten, sa vederbörande. Och jag har ju råkat ut för att jag har handlat mat på ICA. Och så har kassörskan sagt att det är ju du som gör en svensk tiger. Jag känner igen din röst. Och så, då blir man ju lite chockad att man får den här... Vad jag kände när vi sparkade igång vår podcast var att för ibland som man är med i så här P1-program och sådana där, God morgon världen och vad det heter, bra program. Och det är det just det här som du var inne på, Ola, att ger man ett svar som är mer än två meningar långt så börjar man se den här panikartade blicken i programledarens ögon. Och sen så är det dags för vädret eller någonting sånt där. Och att det var så himla skönt att bara få bre ut sig och liksom bara... Oj, vad svår och konstig och ta upp med rätt konstiga vinklar och vrår. Har du någon kommentar till det, Björn?
Nej, men jag tror att det är en jätte... Alltså, det är en viktig poäng. Därför att vi tänker oss ju gärna medielandskapet idag som att det bara är snuttifiering och att tempot är bara högre och högre. Men podcasten och radiomediet ger ju faktiskt ett utrymme för de här samtalen. Så för akademiker skulle jag säga att det är ett väldigt bra forum för att hinna lägga ut texten, så att säga. Och det gäller ju även den traditionella radion, alltså medan det finns alltså i public service också, så att det är ofta där de intressanta samtalen försiggår, upplever jag idag. Alltså, så att radioformatet, oavsett om det är public service eller podcast, så har en stor potential när det gäller det.
Så vi pratade om det lite innan här också, att det är lite märkligt att den här typen av podcast, om vi ska kalla det för radioprogram, återskapar egentligen en form som var vanligare i public service för flera decennier sedan, alltså där man kanske rent av bjöd in någon akademiker som skulle förklara hur det låg till med det tysk-romerska riket och dess utbredning. Och jag kan tycka det är lite fascinerande då att just det digitala formatet som upplevs som nytt återskapar eller skapar utrymme för en typ av program, en programform som en del kanske tänkte hörde lite till det förflutna, men som det då visar sig finns ett behov av eller en efterfrågan för. Och det som jag tror kan vara lite fascinerande med det där, det är att den digitala utvecklingen har befriat radiomediet faktiskt från dess största hemsko, nämligen att slår man på radion 3:05 så hade man missat ekot. Va? Och likadant, kommer du in mitt i ett intressant föredrag så kanske du inte lyssnar lika aktivt. Så att det som har befriat så att säga, radiomediet är väl det som också har skapat podcasten. Och kanske skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna vara en liten uppmaning till radion också att inventera sina egna format som man har gjort sig av med.
Mm. Jag kommer att tänka på Häger Viljus, alltså Olle Häger och Hans Viljus som är de här berömda TV-producenterna. Och Viljus var ju professor i historia, 1600-tals historia tror jag att Viljus. Och Olle Häger hade också en... När jag pratade med Olle Häger, han berättade hur de liksom hade utvecklats, så berättade att i början när vi började göra TV-program så fick Hans Viljus liksom sätta sig ner i rutan och prata. Och så pratade han en timme om 1600-talet kanske. Och sen så kom de på att de liksom kunde liksom visualisera, de kommer att använda musik. Och det här drev ju dem till någon sorts mästerskap. Man ser på deras sista produktioner, till exempel 100 svenska år gjorde de en tv-serie. Helt, jag ser ryser när jag ser det. Men det var väldigt visualiserat och så vidare. Och även de här programmen som jag ser, underbara ting som handlar om Egyptens historia. Så fantastiska produktion. Men det var liksom som de gjorde en resa, och nu kommer vi podcastare att ta tillbaka det här till 50-talet, precis som du säger lite grann, Ola Larsson, liksom, att nu sitter man återigen där och pratar i en timme och lyssnarna reagerar genom att ladda ner hundratusentals avsnitt. Björn, alltså kan man på något sätt titta på det här utifrån historiografiskt perspektiv och liksom, vad är det för historiebruk som finns i de här poddarna och så vidare?
Ja, nej, men jag tror det är ju väldigt... Jag tyckte det där med Häger och Viljus, det hade ju varit väldigt intressant att lyssna på historiska program eller program om historia från 60-70-talet och så vidare. Det blir ju en slags metahistoria. Det är både tal om historia men också historiskt i sig på något sätt. Nej, men det är väl en svår fråga. Alltså jag tror som sagt att intresset för historia i olika former är det som är utmärkande här. Att det finns både det vi kan kalla det liksom traditionella berättandet om ett lands historia eller en kungs historia eller vad det nu kan vara för någonting. Det lite dramatiska, den här nästan lägereldsberättelsen. Men också det bildande och allmänbildande, suget efter kunskap helt enkelt. Och slutligen intresset för samtidsfrågor och hur vi kan liksom studera dem i historisk belysning. Jag tror alla de här sakerna är väldigt viktiga att ha med sig när man...
Kan du exemplifiera det sista? Spännande men abstrakt.
Ja, nej, men det kan ju absolut det kan röra en sån sak som demokratisering, demokratin som vi tar för givet idag. Liksom det är en sån sak som man forskar jättemycket om. Alltså, hur såg det ut innan Sverige blev en demokrati, om vi säger så? Hur gick den här demokratiseringsprocessen till? Men man kan också ta en sån sak som jag själv forskar lite grann om, friluftsliv. Alltså att vi tycker om att vara ute i naturen på fritiden. Det är en ganska oproblematisk sak att säga idag, att jag gillar friluftsliv på olika sätt. Men det är också en historisk företeelse. Och hur såg det ut innan städerna började växa och industrialiseringen tog fart på 1800-talet? Hur såg människor på naturen då?
Jag tycker det är så intressant där att du nämner just demokratiseringen som ett exempel. Va? Därför att när vi gjorde det här avsnittet som handlar om kvinnliga rösträttskampen, som också då var den egentligen allmänna rösträttskampen, så var den spik i vår nedladdning. Det var ett ämne som verkligen intresserade människor. Samtidigt kan jag tycka att det är just där som det finns ett väldigt behov av folkbildning, alltså väldigt lite av den kunskapen om Sveriges demokratisering är någonting som man märker av i vanliga media, inklusive public service, även om det är en otroligt dramatisk berättelse. Och när det nu kom så var det Fröken Frimans krig som var första tv-serien, tror jag, på 30 år i Sverige som jag har handlat om detta. Och det kan jag tycka då är intressant, att man via podcasten kan fylla i de här blanka fläckarna, alltså liksom hitta de här ämnena som faktiskt har en otrolig relevans men som ändå försvinner i mediebruset. Om någon kommer då påpeka att det här är viktigt och det är intressant, så märks det också i det offentliga samtalet, hoppas jag i alla fall.
Filmen Suffragett kommer också, spelfilmen som,
ja,
som
den var mycket bra.
Och som sagt, det visar på något sätt att det pågår någonting i luften. Malin, vilket är ditt mest nedladdade avsnitt, vet du?
Det gör jag inte just nu. Jag har inte den statistiken, har inte kollat på länge. Men det brukar ju se ut sådär att det är det första avsnittet som blir mest. Man börjar liksom i början av en serie. Men jag vet att Ukraina, det släppte vi väl ungefär samtidigt som det hände mycket saker där. Så att då märkte jag att det var liksom en lite av en peak.
Just det, du var inte samma sak där, att det var det, någonting hände och du tog upp det ganska snabbt.
Ja, precis.
Brukar du lyssna på till exempel Vetenskapsrådet historia på P1 och sånt där?
Jag har försökt, men jag somnar alltid.
Nej, Tobias, om du lyssnar nu, blir inte ledsen.
Nej, verkligen inte. Ja. Det är ju faktiskt för att det är bra.
Ja.
När man koncentrerar sig på någonting man lyssnar på, så då somnar jag. När det är någonting dåligt, ja, då kan jag vakna.
Hur skiljer ditt program från Vetenskapsrådet historia, skulle du säga?
Mitt program? Mm. Det är ju inte alls lika välproducerat. Och där har man ju också journalister som har jobbat med programmet. Där man väl har varit källkritisk på ett annat sätt. Så att, ja, det är ganska stor skillnad.
Men skillnaden i antal lyssnare, så kan nästan tänka mig att du har fler lyssnare.
Ja, det är möjligt.
Mm. Hur ser du på det?
Det är ju kul. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, men det är väl så att man får väl se det. Den blå hästen är någon slags... nu höll jag på att göra någon jättekonstig knarkliknelse här.
Ni gör det.
Det är som någon slags första liksom, joint in till ett tungt historiemissbruk, tänker jag.
Du är välkommen.
Historiebruk och historiemissbruk.
Och du är ju då medlem i en podcastfamilj, verkligen.
Ja,
precis. Din man gör Värvet, som har enormt mycket lyssnare också. Liksom. Ni är liksom, är det någon sorts community här i Sverige som gör de här starka podcasten? Och vad är framgångsreceptet? Hur gör man en riktigt framgångsrik podcast?
Jag tror att det är flera olika delar. Den ena delen är ju att du ska ha turen, eller ja, jo, men turen, eller ja, du ska ha turen att ha ett ganska stort digitalt socialt sammanhang där man kanske då kan bli spridd så att fler lyssnar. Men sen är det väl jättemycket också som spelar roll på innehållet, såklart. Det skulle jag väl säga. Och sen är det väl det här vanliga också, att det ska komma någorlunda regelbundet och att...
Ola, det är vi dåliga på.
Ja, men det behövs ju heller inte. Alltså, har man en trogen lyssnarskara så är de ju lyckliga när det kommer, oavsett när det kommer.
Det är väldigt roligt när folk hör av sig och säger, ska ni inte göra ett nytt program snart? Och det känns bra.
Det förstår jag.
Kan du lyssna på detta? Björn, här kan man ju ändå se liksom någon sorts demokratiseringsprocess i samhället. Att liksom medborgaren med extremt små ekonomiska medel kan då, som Malin, 1 miljon nedladdningar, nå ut den här... Kan man tolka det här? Innebär det här en förändring i samhället på något sätt? Att nu har vi enskilda medborgare som kan då bli större än Sveriges Radio och så vidare, stora mediekoncerner?
Ja, nej, men det är jag alldeles övertygad om. Men den på olika sätt, så det är alldeles för tidigt att säga var den här utvecklingen landar någonstans. Det finns ju en tendens att även podcastmediet professionaliseras mer och mer. Att i början gick det kanske okej att spela in på sin iPhone-mick och liksom lägga upp. Jag tror att lyssnarna blir mer och mer kräsna i takt med att podcast blir bättre och att det uppstår liksom en industri kring det. Ja, de blir helt enkelt mer välproducerade.
Ungefär som med webben under 90-talet.
Ja, exakt. Och det var det jag tänkte säga också. Jag tror att den utvecklingen inleddes på många sätt med internet. Alltså, det gäller inte minst tidningsmediet också. Att en blogg till exempel kan nå ut på ett helt annat sätt än vad du kunde göra med ett fanzin på 80-talet. Så det är klart att det är en... Ja, det finns både möjligheter och faror med det, om vi säger så. Men alltså...
Exakt, Ola, jag vet att du vill komma in, men en sekund bara. För det är ju då den andra tanken. Idag så ser vi då liksom hur traditionella medier framförallt utmanas av rasistiska webbplatser som har enorm webbtrafik, och där man också ser tendenser hos i Sverige där när människor föredrar att tro på den verklighet som det återspeglas i på de här alternativa webbarna, som man då ofta kan belägga, det här är lögn, det här är bara påhitt, den här bilden föreställer inte alls en påstånd, men att man ändå liksom väljer att gå in i det här. Borde inte Sverigedemokraterna starta en historiepodcast snart?
Ja, alltså det borde de kanske hjälpa sig. Nej, men det problemet är ju att det finns ju liksom inget, det finns ju den typen av historieskrivning som det gäller ju egentligen alla partier, men den nationalistiska historieskrivningen, om vi säger så, den har ju väldigt lite, det finns ju väldigt lite intresse för den typen av frågor inom historievetenskapen idag, skulle jag säga. Så att jag vet inte riktigt var de skulle hämta sin...
Ja, det skulle vara ganska lätt att starta. Nu ska vi köra vid Karl XII, och nu kör vi liksom...
Men det finns ju redan på olika sätt.
Men du förstår vad jag menar.
Jo, nej, men alltså det där är ju ett problem. Alltså när historisk tidskrift startade på 1880-talet, tror jag det, då var det ju, stod det ju liksom i programförklaringen att man skulle väcka intresse för fosterländska frågor. Det var ju så man kunde formulera sig på den tiden. Fritt citerat, men det var i alla fall en del av historievetenskapens uppgift på 1800-talet, var ju väcka nationalkänsla. Och idag så ser vi det snarare kanske som ett sätt att kommunicera andra värden, eller så, kritiskt tänkande till exempel. Men,
och historikern också då talat ett steg tillbaka i det offentliga rummet, från att vara den här då nationens ideologiska legitimitet. Så, ja, men det kan vi göra en annan podcast om. Ola?
Nej, alltså, jag tycker det är jätteviktigt och jätteintressant det som ni är inne på just nu. Alltså, jag håller på en del med mediehistoria. Och det finns ganska mycket att säga om de här sakerna. Dels är det ju som du säger, Henrik, att framväxten av, ska vi säga, ideologiska sidomedier och publikationer i digital form visar ju bara vilket stort behov det finns alltså för en professionell journalistik och en professionell akademisk historieskrivning, helt enkelt därför att man måste ha fakta, nyheter och forskning som är verifierbar, som man liksom kan lita på i ett medierum där alltså ryktesspridningen har blivit ganska påtaglig och besvärlig. Detta sagt så tänker jag att just i de kretsarna som du talar om, alltså de extremistkretsarna, så vill man gärna se att det man kan kalla för, de kallar sig själva gärna för alternativmedia. Håkan Holmberg på UNT i Uppsala kallar dem för parasitmedia, för han menar att de producerar ingen journalistik, de bara liksom kommenterar och därigenom alltså livnär sig på nyhetsjournalistik som andra redan har tagit fram, vilket jag tycker är en ganska bra iakttagelse. Men det viktiga här tror jag är att man inte ska se det som att olika medier eller nya medier avlöser varandra, tränger ut andra. Man talar ibland om dinosaurieteorin, alltså först fanns det jättestora tryckpressmonster som gick omkring på prärien och sen kom det små smarta digitala däggdjur och tog över. Alltså det är inte riktigt så verkligheten ser ut. Tidningen var ju egentligen utkonkurrerad redan på 1870-talet när telegrafen slog igenom. Och vi vet alla att papperstidningens stora ögonblick är en bit in på 1900-talet. Så som vi ser just nu, och om man ser det som ett lycklig utveckling, så ser man hur mediebilden blir mer och mer differentierad. Det kommer fram fler och fler olika sätt att publicera sig, tillgång för fler och fler röster att höras. Så att det handlar inte om att ersätta då de gamla gammelmedierna, som man gärna säger, de här extremistkretsarna, så kallar man professionell journalistik för gammelmedia, som man menar har spelat ut sin roll. Det stämmer inte riktigt med verkligheten, men det som vi håller på med är en annan röst som faktiskt kan komma tillbaka och bidra till den etablerade journalistiken och till det som public service håller på med. Så vill jag se det i alla fall.
Det jag tycker är så intressant med de här podcasterna som man lyssnar på, det är att det är så bra. Att kvaliteten är så hög, och ändå trots att då andelen professionella journalister, radiojournalister som gör dem är så pass låg. Och nu ska vi då komma ihåg att Sveriges Radio till exempel är oerhört framgångsrika med sina podcasts. Så det är inte så att det finns podcast där och så Sveriges Radio här. Liksom. Utan det här går ju verkligen in i varandra, och jag tankar hem väldigt många Sveriges Radio-podcasts också. Så det finns ju kvar. Men det här kan ju låta som en insmickrande fråga, då, Malin. Men liksom, vad hittade du den här kvaliteten någonstans som gjorde din podcast så bra?
Ja, jag återvänder till att det är min pappa.
Ja, men nu får du sluta.
Någonting tidigare har du väl med?
Nej, men jag tror väl att att vi har ett samtal som inte är expert och programledare är väl relativt unikt. Och jag tror att det är den kombinationen av att det är vi, vår lilla familj, som sitter och pratar och retas med varandra och samtidigt någon form av bildning.
Det intima samtalet som förs ut i offentligheten, och när man lyssnar på det så tycker man att det är ganska mysigt helt enkelt. Mm. Sitta där i rummet med er.
Precis, jo men exakt, mysigt och trevligt säger de som hör av sig. Det är väldigt fint.
Tankar kring det här, Björn?
Nej, men jag bara hoppas att vi kan förmedla lite glädje och nyfikenhet, alltså den som vi känner som doktorander liksom, kring historieforskning. Det är väl det som är vår, tror jag. Det jag hoppas liksom, är vi kan förmedla när det gäller vår podcast.
Ja, alltså, ni använder ju humor ganska mycket.
Ja,
alltså, det finns ju någon sorts lekfullhet. Ja. Lite grann i era sändningar som jag uppskattar jättebra. Samtidigt är det då en lekfullhet som man inte återfinner i en akademisk text, så att säga. Våran podcast, Ola, den började med att du och jag satt och pratade i telefon igen. Vi skulle bara säga någonting i 2 minuter, så satt vi 1,5 timme och pratade. Och så kom vi på att vi kanske lika gärna spela in det här. Finns det någon fara liksom, i den här mysfaktorn då? Liksom?
Det kanske ni ska svara på.
Vem som helst får svara.
Nej,
jag tror verkligen inte det. Alltså, jag tror snarast att det är där som man fyller en lucka kanske. Genom att ni kallar det för det intima samtalet. Jag skulle kalla det för det ska vi kalla öppna samtalet. Där man inte har de här tydliga rollerna. Att en ska fråga, en ska svara. Utan att man faktiskt kan, som ett verkligt samtal, kan ta lite i tag i svansen på det som har sagt. Så Då känner sig, tror jag, lyssnaren delaktig, precis som man satt med vid bordet, på ett annat sätt än de här lite mer formaliserade journalistiska sammanhang.
Ja, och det tycker jag också, det är också väldigt skönt att vara någon slags samtalsledare som också får ställa superdumma frågor. För det vågar ju inte jag göra om jag är programledare i en annan situation kanske. Och på samma sätt som när jag satt i på historielektionerna så vågar man ju inte räcka upp handen och ställa de där riktigt, riktigt dumma frågorna. Fast det var ju det man satt och funderade på hela tiden.
Får jag bara kommentera där också att det är klart att ämnet alltid avgör liksom. Och pratar man slaveriet på 1700-talet eller vad det nu kan vara så är det klart att man har ett annat kanske allvar eller ett annat tonläge. Men jag tror ju att ska man diskutera saker som kanske har rykte om sig vara komplicerade eller flummiga eller lite tråkiga så är ju humor eller ett försök till humor ett sätt att liksom avväpna på något sätt de där fördomarna.
Men du är ju också nu har varit inblandad i en debatt i tidskriften Respons där den ena sidan har sagt att här är liksom historikers uppgift, vi har specifika frågor som vi ska söka det sanna svaret på och sen när vi är klara med det så kan vi gå vidare. Man har då metafor med naturvetenskap nästan liksom så här. Och där du svarar då att humaniorans uppgift är inte riktigt att söka det här definitiva sanningssvaret på en specifik fråga. Kan du relatera till den här debatten lite grann? Jag refererar lite om jag missuppförstod den nu. Och min fråga sen blir då naturligtvis, är det här då sen en återspegling av er podcast när ni resonerar och flummar runt?
Ja, nej men alltså jag tänker att det liksom det finns inga ämnen som vi blir färdiga med när det gäller historia. Vi kan hela tiden hitta nya infallsvinklar på olika problem. Det finns vilande ämnen kanske som vi inte intresserar oss för idag eller som vi inte har intresserat oss för på en tid. Men det är ingenting som säger att de inte skulle kunna bli aktuella för forskning längre fram i tiden. Och det är det som är grejen också med humaniora just, till skillnad från matematik eller fysik, att ramarna, det vill säga kontexten som vi verkar i, den förändras hela tiden. Och det gör ju också att forskningen förändras eftersom vi kommunicerar med en ny målgrupp hela tiden. Men dessutom så finns det en annan aspekt av det här och det tänker jag, det är en slags existentiell aspekt, precis som det som Malin sa, att man kanske glömmer om Krimkriget vad man fick berättat för sig. På samma sätt som man berättade lägerhetshistoria förr i tiden och hur det här liksom, det finns en existentiell aspekt i att vi håller liv i vissa saker och synen på historia som någonting man lär sig och sen, jag läste det här i skolan och sen är jag klar med det och så förväntas jag komma ihåg vad det nu är för någonting. Sveriges 1800-tal eller demokratiseringsprocessen. Det funkar ju inte riktigt så för de allra flesta människor utan det är ju någonting som vi bearbetar även i det lyssnarledet så att säga.
Men då kan man ju då tänka sig att podcasten till skillnad från en akademisk text kan fungera väldigt väl här i en sorts intellektuell experimentverkstad av förflutenheten eftersom när man ska skriva en akademisk text så måste man ju ha en fotnot på varje mening och man måste liksom så här och så ska man, det är ganska, men när man sitter och gör en podcast om Foucault och postmodernistisk historieteori som vi gjorde så kan man ju sitta och liksom, så dyker tankarna upp eller ja, vad känner du inför det? Är det bara flum eller finns det något värde i detta?
Nej men jag tror att det är lite så vi också har försökt jobba eftersom vi har mycket annat som doktorand får göra det här lite grann i mån av tid så försöker vi hitta ämnen som vi intresserar oss för själva och där vi kan liksom få igång ett samtal relativt snabbt med någon gäst. Så. Och jag har lekt med den där tanken, nu snodde ni Foucault-idén just kan man säga framför näsan på oss, men till exempel att prata om ett ämne som till exempel Foucault utifrån olika synvinklar och mer eller mindre improviserat. Så jag tror att det pågår en massa sådana samtal och det var liksom en sån sak som slog mig också när jag kom till akademin efter att ha varit borta i flera år och jobbat som journalist, att det finns en massa spännande samtal, men sen så när liksom folk börjar skriva så finns det liksom en genremässighet som gör att det lätt blir alltså man tränger bort alla potentiella läsare liksom. Så att det är synd och det kanske podcasten kan hjälpa lite grann och överbrygga.
Du satt och viftade lite grann.
Jag viftar hela tiden. Jag tänkte säga var bara det att det var ett begrepp som du var inne på som jag tror är centralt för oss alla här i alla fall, det är begreppet folkbildning. Så allt det här med folkbildning fick under några decennier en sån här aura av mossighet över sig, att man såg gamla studiecirkelböcker som låg i någon nykterhetslås på landet någonstans och multnade bort. Men jag tror faktiskt att det finns en hunger kring detta, så att verkligen kunna ta till sig det som fordomdags kallades för bildning, för det är en nyckel till att navigera i det nya digitala landskapet, och då kan vi faktiskt erbjuda någonting, även om det låter storvulet så gör vi det.
Ja, nej, men jag tror också att vi som gör podcast har ju den mänskliga rastlösheten att tacka för rätt mycket också, i och med att vi nu kan ha med oss vilka samtal som helst, vad vi än gör. Och det märker jag ju själv, att det är ytterst sällan som jag är någon annanstans än hemma och inte lyssnar på någonting. Utan jag har ju alltid någon form av ljud i öronen. Och där passar ju podcasten som format väldigt bra. För där behöver du ju heller inte kanske vara 100% fokuserad hela tiden om du lyssnar i en timme. Så finns det utrymme för att jag kan passera en spärr och titta på spärrvakten och kanske inte riktigt lyssna på det här som sägs just då. Men det är ändå någonting som... Man blir ju lite som en svamp, eller någon slags osmos. Heter det?
Mm,
ja,
säkert.
Ja, bra. Jo, men att det är liksom att vi tar in det här vi lyssnar på, särskilt om det är kunskap, på ett sätt som är någon slags blandning mellan aktivt och passivt, som är kul.
Jag håller med. Alltså det som jag tycker är så underbart skönt är, om man ska vara med Aktuellt en kväll, då är det alltid liksom att man ska vara med och prata, och sen så ska det finnas någon som har en motsatt åsikt i studion. Per definition, det spelar ingen roll liksom, var liksom från, man måste, för vi ska, så här ska det vara i media. Det ska finnas liksom, man ska stå emot varandra, man ska liksom gärna liksom leverera de här one-liners och den som smäckar till varandra så där. Och det är så himla skönt att slippa det, tycker jag, i podcasten, att bara liksom få, nu får man prata till punkt, och sen så kanske Björn har en annan åsikt än mig, och då säger man ja, men det är någonting sådär. Men ändå att man slipper den här konfrontationen som vänner över oss överallt. Så fort man twittrar någonting så är det så är man en idiot på något sätt liksom, så här, att mysighet är väl kanske någonting som lätt liksom, man tycker det är, ja, men ska det vara så, ska det bara vara så mysigt hela tiden, det blir ingen, men
jag tycker ordet mysigt är fel
faktiskt. Ja, det är fel, ja, för att tack,
det handlar inte om en mys, för då sitter man med en chipspåse och gottar sig eller någonting, utan vad det handlar om, tänker jag, alltså nästan ett ordnat samtal, om man kallar det så, alltså ett samtal som förs på lika villkor, som inte är då styrt av det som man kallar för mediedramaturgin. För jag tror att det är någonting som tyvärr har påverkat mycket av medieutveckling, inte minst debattformaten. Va?
Ett civiliserat samtal.
Ja, det låter lite storordet, men kör för det.
Jag tänker på det som du sa om bildningen där, att man vill ju hoppas på något sätt i alla fall att intresset för insikter är större än åsikter. Ja. Så att säga. Och det är väl lite så att det kan bli ganska förutsägbart med åsikter ibland.
Det är skillnad på kunskap och åsikter. Va?
Ja. Ja.
Gud, det här blev ju så bra. Det här känner jag nästan som ett naturligt avslut. Men ni kanske sitter och trycker på någonting som ni tänker att jag vill säga det här. Nej, alla skakar på huvudet.
Ja, en liten sak vill jag nog tillägga. Och det är att jag har precis tagit upp bekantskapen igen med ett par tidskrifter i USA som jag tyckt mycket om, som görs på västkusten, som heter Believer och McSweeney's. De är väldigt roliga, framförallt McSweeney's finns på internet. Och de här tidskrifterna startades just av unga författare som var emot det här mediedramaturgin, att allting måste vara en katastrof eller en skandal. Så kan vi inte bara få prata om det här för att vi tycker att det är roligt, sa de. Och därför heter tidningen också Believer, därför att de tror på det goda samtalet. Och jag tänker att det är lite kanske någonting som vi kan bidra med, alltså att öka tilltron till det goda samtalet som kunskapsform.
Ja, det var ju så vackert så jag nästan började gråta. Per, våran studietekniker som nu sitter här, blev det bra det här samtalet? Är det tummen upp eller tummen ner, tycker du?
Det är tummen upp.
Det är tummen upp, säger Per. Ja, då litar vi på det. Med det så tackar jag då jättemycket Malin Åkerstedt Triumf för att du kom.
Tack själv.
Björn, jobba på med din avhandling. Jag vill läsa den så fort. Kan vi mejla något kapitel om det här? För det är så spännande.
Det kan jag göra. Den borde komma om ett år. Också.
Det är liksom det här att urbaniserade samtalsideal är att man ska skicka barnen ut i skogen. Mm. Jättemärkligt.
Ja, för att bli en bättre människa i samhället.
Ja, det vill vi läsa. Och Ola, snart kommer din nya bok. Jag håller på att läsa den.
Du gör det, din rackare i alla fall.
Den handlar ju då om Sweet Hollow, som var vårt första avsnitt och fortfarande vårt mest nedladdade avsnitt.
Ja, det blev så. Men det visar ju också bara att just det där som man själv sitter och pysslar med kan vara ett ganska stort intresse för många människor.
Vårt näst mest nedladdade avsnitt är det om politisk islam, för övrigt.
Till och med det.
Ja, där ser man. Stort tack till Historiska museet som inhyste oss här ikväll. Detta fantastiska museum som ni måste bara besöka om ni inte bor i Stockholm och kommer till Stockholm. Eller om ni bor i Stockholm och vill gå på museum, så måste ni gå på Historiska museet. Ni kolkar vår hjälte ikväll. Och tack till Per från Beppo som alltid hjälper oss med ljudet, som har suttit här. Och en applåd till publiken som har lyssnat.
Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hey, Drew Scott here.
And I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.